Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ring, ring, bara du slog en signal. Ring, ring, tystnaden är så total. Ring, ring, skingra den oro som mal. Bara ring, ring, ja men kom så slå en signal.
Och slå en signal. Det är torsdag kväll, du lyssnar på Tuttovagnen och kvällens tema är tonår. Jag vet och minns vem jag var i tonåren. Och det är kanske inte en pojke som jag skulle klappa på huvudet alla gånger, utan snarare nypa ganska hårt i örat.
Med mig ikväll har ni örat. Drar man inte örat hårt?
Men jag tänker att det gör ont att bara nypa i snibben. Sen kan man dra, men då är det lite väl hårt. Ett hårt nyp, tror jag direkt. Jesper Ekstedt, ja, vem var du i tonåren? Okyst, gissar jag, spontant.
Ja, det var jag. Jag var en väldigt bowling, en aspirerande bowlingspelare när jag var i tonåren. Så att det blev inte så mycket fest och sånt för mig. Men jag var 15, minns jag första gången jag drack alkohol. Och då hade jag och Fredrik Söderholm, som vi poddade med förut, Kalle.
Ja, men känd från jättemånga poddar.
Jättemånga poddar, ja. Och jättemånga sammanhang. Vi var nere och spelade poker i klubblokalen i Gröndal. Som var liksom Gröndals IKs kansli typ och lokal. Mm. Och då hade han tagit med sig en 3-5. Och de andra hade ju druckit så här, men jag hade aldrig gjort det. Men jag vågade inte riktigt dricka 3-5 själv, så jag blandade med julmust. Och dagen efter så hade jag dåligt samvete att jag ville ringa en präst.
du ville bikta det?
Jag ville bikta mig, ja. Jag är noll religiös, så jag kände att en präst är nog bra.
Men tänk att den enda som kan råda bot på det här eländet, det är ändå Herren vår fader i himlen.
Det är en präst. Ja. Och, men då sa mamma också, hon blev inte arg, utan hon var så här, ja men om du mår så dåligt så har du nog fått i straff lite grann så. Så tack mamma. Väldigt bra föräldraskap.
Och det var inte att du var bakfull då, utan du hade bara ett samvete som kanske, ja, det kanske var, låg lite på högvarv.
Det var inte bra. Alltså, det var ju mitt emellan två bowlingtävlingar. Alltså, det var verkligen katastrof.
Skulle eventuellt kunna bli dopingtestad. Jag hör dig här borta också. Josef Ladan, välkommen till Tuttovagnen ikväll.
Tack så mycket. Kul att vara tillbaka.
Jag tror inte att ditt samvete var lika hårda pekpinnar.
Det var nästan värre. Men jag är uppvuxen i ett ganska strikt och konservativt katolskt hem. Så att där jobbade man mycket, mycket samvete väldigt tidigt. Och jag inspirerades som 16, 17, 18-åring av Tony Montanas citat från filmen Scarface, att I didn't pray for a bike, I stole one and I asked for forgiveness.
Är det inte det som Zlatan rakt av har snott i
kanske, jag vet inte. Det var länge sedan jag läste den. Men det var ett hem präglat av mycket strikt religiös uppfostran på det sättet. Så att jag var väldigt lillgammal väldigt länge.
Men stal Zlatan cyklar?
Givetvis gjorde han det.
Är det här Arkiv X?
Sometimes I was walking, sometimes I was jogging, running, and I said I need a bicycle. And my father didn't have money to buy one, so I went on the streets and I was looking for first opportunity to steal one, and I stole it, came to the training and yeah, came back. But when they caught me, I was like, I borrowed the bicycle. I didn't steal it. Here, take it back.
Zlatan snodde ju sin tränares cykel. Alltså, första dagen när han kom till Malmö FF var det väl egentligen?
Så var det. Han ville egentligen sno en sån postcykel, men han kände dåligt samvete för att kuverten skulle hamna på villovägen. Så han sket i det.
Och så snodde han ju tränaren, och sen så kom han tillbaka till tränaren och då blev det liksom...
Ja, då blev det.
Han visste bara... Du, lämnar du cykeln där när du går? Han bara,
Nej, men så det var väl ganska sent man kom ikapp. Det var väl i, liksom på gymnasiet någonstans i mitten av andra året som man började leva sitt riktiga tonårsliv.
Och det var kysste väl så du dags. Tjej då, eller?
Tjej kysstes tidigare.
På tal om tjej så måste vi ändå presentera Klara Kristiansen som är här idag. Tackar, som debutant, fan vad kul att ha dig här.
Men tack för att jag får här, oj.
Ja. Jag vet inte så jävla mycket om det egentligen, förutom att du känner Marcus Tapper och jag tycker du är jätterolig på Twitter.
Ja, men tack. Ja. Tack.
Men jag förstår att
du är komiker. Det är jag.
Som Marcus.
Ja, precis. Fast liksom mindre fast professionell. Jag är mer aspirerande komiker. Som du tänker, ditt bowlingspelande, så är jag som komiker.
Säg inte så, han var ändå rätt seriös.
Ja, han satsade högst ett tag.
Flög.
Jag har också stora drömmar. Du är bara inte riktigt där ännu.
Det hade jag också. Man landar. Man landar klar.
Hårt.
Men okej, så det är du nu. Och det är väl den kortaste presentationen någon någonsin har fått. Men jag tänker också så här, vem var du i tonåren då?
Jag var jättetöntig.
Men kan bekräfta.
Vi känner varandra för att det finns en Sölvesborgs-koppling här.
Så är det.
Ja, exakt. Mm. Alltså, känner varandra. Nu känner vi varandra via Marcus, men vi har ju liksom bara gått i samma skola alltid. Mm. Så att det är kanske inte så mycket att
det skiljer ett
varandra.
År mellan oss. Liksom.
Ja. Jag är från Lilla Vetland och det räcker gott och väl. För att man ska ändå ha koll på, du vet typ vad hennes föräldrar heter och vice versa.
Men jag tänker Kristiansen, vilka andra kända Kristiansens har vi? Jag tänker på Kalle Kristiansen.
Han heter Son.
Kristiansson.
Jag tänker på Kalle Kristiansson, som inte är en Kristiansen då.
Undrar vad som hände med honom. Kalle Kristiansson, han kom tvåa i Idol 2010 tror jag.
Kom han så långt?
2009. Ja, han kom jättelångt.
Men det var han gjorde någon cover på Hungry Heart vet jag.
Hungry Heart och på Audition så gjorde han den stora succén Walking in Memphis.
Ja, just det. Then I'm walking in Memphis. Was walking with my feet 10 feet off a bill. Jag var så jävla kär i honom.
Nej, men jag tror de flesta var då. Jag är ju själv musiker och han blev ju liksom startskottet för alla trubadurer som ska sätta sig och spela Walking in Memphis. För ingen hade kört den låten innan. Den var ju liksom en tydlig pianolåt och sen kom han som här.
Och sen var det troslöst från Skanör till Haparanda.
Du lyssnar på Tuttovagnen.
Vi har ju en sluss som är öppen ikväll, så om ni vill prata om era tonår, om andras tonår, om ni kanske har tonåringar hemma till och med.
Eller är tonåringar.
Då får ni väl se om ni får vara uppe så här sent för mamma och pappa till att börja med. Men så får vi ta det därifrån. Numret är i alla fall 010 88 99 100. Och du är varmt välkommen till detta samtal. Vem är det vi pratar med?
Ni pratar med Wallmark.
Fan vad fint att höra din röst.
Tjena, Wallmark.
Nu vill jag bara, liksom, innan vi ens fortsätter med att fråga hur du mår eller någonting, så vill jag bara säga att du har en liten återkoppling till förra veckan. Jag gav dig en utmaning nämligen. Och utmaningen var att du skulle närma dig på trevligt och samtyckesmässigt vis någon du tycker om. För du nämnde lite förra gången vi pratade att du hade problem med att ta kontakt med typ någon person som du känner är lite förtjust i eller sådär, i rädslan av
det
att bli
könet.
Avvisad.
Ja.
Mm. Hur har det gått?
Inte på just den punkten dåligt. Men jag har gjort andra förbättringar. Jag har börjat träna, börjat äta bättre. Jag har gått ner 3 kilo sedan vi pratade senast.
Det är för fan. Det har bara gått 7 dagar.
Ja, det är gott snabbt.
Det är bra jobbat.
Wallmark, innan vi fortsätter, är det någon form av ambulerande depression? Eller är det verkligen att du har tränat på och du är taggad?
Det är träning. Jag har gått på ett kostschema tidigare för några år sedan. Gick jag ner också jättemånga kilo. Så att jag börjar köra på det. Börjar gymma. Börjar simma idag.
Ja, men fan, det är väl inget dumt sätt att börja bygga lite självförtroende på kanske.
Ja men exakt. Det var lite så jag började.
Men då tycker jag att du har påbörjat utmaningen ändå.
Mm.
Jag tycker exakt. Precis. Det har jag.
Det här kommer ju bli en stående punkt framöver så här. Wallmarks hälsoresa.
Mycket billigare än kompetens.
Ja.
Man vill ju också ha setbacks eller backlasherna.
Ja.
När det går åt helvete. Men bara, har du
ring in om 3 veckor. Fan, har jag kammat i med 5 pizzor på 7 dagar. Jag har inte rört mig en jävla meter.
Vi har väl alla varit här.
Det har vi.
Det samtalet kommer komma.
Vad tänker du på när vi har tema tonår?
Ja, men alltså, det är ju såklart, det är såklart jättemycket. Men det jag tänkte prata om var mina kära nordvästra skåningsbröder och systrar känner nog egentligen när jag säger Ekebo.
Nu är vi väldigt Ekebo. Local.
Ja, det är local. Ekebo är liksom, de har typ kända för typ att dansband och sånt där, men de hade också ungdomsdiskon. Så det var populärt, och då bussade liksom folk från Örkel, Ljunga och sådana fina ställen liksom in till Ekebo då. Man har sett ett och annat slagsmål på Ekebo.
Oh, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig.
Det var inte helt nytt detta.
Nej.
Det var så här, liksom, under 18-årsdisco.
Ja, just det.
Men
hård stämning.
Ja, det kan komma lite till det. Så jag och mina polare, vi brukade, men man köpte en flaska vodka, smuggelvodka från någon polack från någon baklucka från någon bil. Tog man bussen ut till Munka Ljungby, hade man köpt en flaska Fanta Exotic, så gick man där och delade på, tog man en klunk från vodkaflaskan, en från Fantan, så gick man sen från Munka ut till Ekebo och blev packad. Ja, min kompis Tocken kallades han.
Tocken?
Han var riktigt Tocken, det är skånska.
Ja, du är lite Tocken, säger man så.
Rödhårig, alltså parodirödhårig.
Ja, jag vet. Min farfar brukade säga så, det till mig när jag var liten, för jag var rödhårig då.
Beklart. Ja.
Precis, så en kväll så på Ekebo så gick Tocken där, dansade med en brud. De började hångla. Sen spydde han henne rakt i munnen.
Yes! Mycket, mycket, mycket starkt. Free, vår rödhåriga broder. Alltså.
Ja, det var en syn. Jag hade mycket hångla första gången på Ekebo. Stod dansade med en brud. Vi började hångla till kycklingdansen.
Samtidigt som ni hånglade.
Typ. Jag kommer inte riktigt ihåg, för sagt. Det hade lite bort jag hade druckit innan. Men det kommer jag i alla fall ihåg. Att mitt första hångel, det var med någon på Ekebo. När man var så här runt 15. Till kycklingdansen.
Men vad är du för årgång, Wallmark? Det har jag frågat för, men jag kommer inte ihåg.
93,
ja men jag är 91, så det är ungefär så här. Vad fan var grejen med att de skulle spela den kycklingdansen på varenda jävla
sammankomst? Fågeldansen.
Heter det det?
Ja, nej, fågeldansen.
Det ska vara rätt.
Ja. Det är Kurt Hagers.
Kurt Hagers.
Jag tror det var en internationell dänga.
Jo, det är nog Kurt Hagers. De bara gjort någon. De gjorde också den här.
Den svenska versionen.
Ja, precis.
Du hörde att det är svenska.
Och där höjde den kycklingdansen.
Wallmark, har du koll på Kurt Hagers där generellt? Kurt Hagers, de gjorde den här låten 10 000 röda rosor vill jag vinka dig. Ja, just det.
De här referenserna flyger långt över mitt huvud.
Ja, men du stod där på någon folkpark och hånglade till kycklingdansen när det begav sig då.
Ja, sen så vad som var populärt på Ekebo, det var ju däremot Jordan Messim. Gick Jordan Messiv igång, då jävlar blev det god stämning.
Men ni verkar ha en, jag vet att Marcus Tappers fest med Frida, hon är ju från Hässleholm, tror jag.
Ja, precis.
Ja.
Och hon pratar så otroligt mycket om Jordan Messiv.
Ja, men hennes föräldrar är kompisar med dem. Så att det är liksom, men det känns family business.
Ja, men det känns så jävla typ så här. Alla mindre orter i Skåne där, alltså de kan gigga varje dag där, ja, året om egentligen, och tjäna jättebra med pengar.
Det är Stefan Rens favoritband också, Jodla med Siv.
Nej, jag ska bara hitta det.
Ja, de är riktigt stora söder om Vetlanda i alla fall.
Ja,
de är starka.
Växjö tror jag. Nej, men de känns jättestora. Men okej, så när de kom till byn, då var det hatten av, va?
Ja, det var igång Kai Gai eller Tony Tugga Tuggummi satte igång, då jävlar då,
Tony Tugga Tuggummi stor banger, alltså riktig, ja. Riktig banger,
alltså tänk vad killarna jodlar musik för knullan då på olika festivaler och sånt där runt omkring i Skåne. Herregud.
Hur gamla var de då, om man säger tidigt 2000-tal?
Ja, det är väl en runt en 30 30-40.
Har du någon aning eller gissar du bara?
Nej, men jag tänker hur de är väl runt en liksom 55
nu. Ja.
Jag tror de är
runt
på 60
alltså.
Ja.
Men då var de ändå liksom så här, någonstans kring min ålder och lite äldre och
rockstars.
Rockstars där nere. Jag tror att det var en och annan 19-åring som slank med bort ner i folkparkerna i Skåne.
De gick runt med konstanta russinfingrar.
Gick så här till varandra hela kvällen.
Gissa vad jag gjorde.
Det var nog tur för dem att MeToo kom lite senare.
Det kan man säga.
Ja, nu är det tonårsstämning.
Kom han fram där bara, du vet vad jodla betyder egentligen.
Nu är det tonårssnack.
Nej, men det är det väl. Men det är väl dit vi ska. Jag tycker väl, eller dit vi ska, det är där vi verkligen är. Och det var väl det som var lite meningen. Sånt här var ju jätte kul på den tiden. Men jag fastnade ganska mycket i hand, din rödhåriga kompis som spydde någon i munnen där.
Tocken.
Tocken.
Fanns det någon underliggande liksom förälskelse eller något från Tockens sida från början?
Nej, det var inte. Mina polare brukar ha liksom hångeltävlingar så jag skulle hångla med flest brudar. Det var den typen av vibe. Jag blev också tagen av polisen utanför Ekebro när jag skulle ge Tocken en flaska hembränt som han hade köpt som en tandborg efter dig själv.
Free.
Det var också...
Ja, det är verkligen free.
Det är 100% free.
Ja, jag blev inte åtalad, men jag fick gå på förhör med mamma och grejer. Det var inte så kul. Men,
men var det mycket hembränt eller?
Nej, men det var grabbarna från Örkelunga. Vi hade lite kontakter på skolan så han hade köpt det. Jag har aldrig druckit hembränt, men...
Det är ganska
men
det var det.
Ja, alltså jag kan rekommendera dig så länge det är ordentligt gjort. Så, men det hittar man inte så ofta längre. Sölvesborg känns ännu lättare att få tag i.
Jag har aldrig smakat hembränt.
Nej, det har jag gjort.
Är det så?
Ja. Det finns. Det gäller bara att knacka bakom rätt disk så kommer det fram. Inga konstigheter.
Är det så? För på tal om tonåring, jag var länge rädd för hembränt. För att någon i...
Jag var ju där för 3-5 år sedan.
Det var ännu värre. För någon i Skilda Världar hade druckit hembränt och blivit blind.
Alltså, det där är så jävla mycket den svenska liksom så här, war on drugs och alkoholpropagandan. Som man bara,
ska vi se,
vilket är det mest populära programmet? Det är Skilda Världar. Då ska vi få in någonting om att det här dör ni av era jävlar.
Och så blev det, han är blind. Och så blev det blå freespray. Alltid Skilda Världar.
Nej, men det hör väl också ihop med tonåren det här med hembränt, för att jag introducerades för detta när jag bytte till ett numera nedlagt fotbollslag som heter FK Sölvesborg United.
Fan, det stinker nedlagt om det
namnet. Ja, det höll ändå längre än vad alla trodde. Ja. Men otroliga tider i Sölvesborg United, och då inkilningen i United var då, detta var framförallt ett äldre kompisgäng som hade det här laget då för att ha någonting att göra, och deras grundare var då väldigt, väldigt rik, det vill säga den lokala ICA-pampen. Så här var hans söner, eller hans ena son och sonens kompisar, de var födda 88-87 allihopa, och jag var ganska mycket yngre. Och då skulle man då kilas in genom att dricka ett helt 0,5-glas med hembränt med lite färg. Så det var två skvättar Eldorado apelsinjuice och ett glas hembränt, och då var jag nyss fyllda 17.
Men fy fan.
Så att det var väl en ganska skarp, med betoning på skarp, introduktion till vuxenlivet.
En klassisk karatefylla.
Ja, gärdsgårdsfotboll. Problemet var ju bara att när jag tog den här den första gången så var jag ju akut kissnödig medan jag drack. Mm. Så jag var tvungen att gå på toaletten, och då blev man ju automatiskt underkänd för att folk tror att man går och spyr.
Just det.
Så då fick jag ta den en gång till med en kompis som var i den åldern, i mina kompisars ålder då, eller lagkamraternas. Och han, utan att säga för mycket, så trodde han inom ett par timmar att han var ett vildsvin. Så gick det för honom. Så det är väl den relationen man har till hembränt, så att säga.
Men den här Tocken då, kan du inte kika med honom till nästa vecka om han kan ge sin version av?
Ja, absolut inte. Jag ska med Tocken kontakten.
Jag vill gärna ha tagit den här tjejen också, om vi kan få ta på henne på något sätt.
Det är fan svårt.
Jag förstår det, men gör ett litet ett gräv.
Ja, det betyder på lite.
Ja, gör det. Men fortsätt kämpa på med träningen och kostschemat och vad fan du hade i pipen nu då.
Yes. Så hörs vi någon gång.
Det gör vi.
Ta hand om dig, Wallmark.
Puss och kram.
Hej.
Du lyssnar på Toto-vagnen. Det där var vårt första samtal. Det var, vi glömde nästan bort att vi hade samtal, för vi har så jävla trevligt.
Ja, det
är inte dumt att ha det ibland.
Nej,
och älskar trevligt.
Ja, och Wallmark hade inte så mycket mer content att komma med.
Nej, det var väl ändå...
Wallmark får också vara med varje vecka och breda ut sig.
Men hörni, fortsätt gärna ring in. Det är alltså 010-88-99-100 som man ringer på. Och då får man prata med oss om vad man vill gällande tonår. Det här med tonåren tänker jag tänker mycket på högstadiet då, även om man var i tonåren på gymnasiet, men det är ändå någon slags, vad ska man säga, man är borderline vuxen i gymnasiet, men i högstadiet är det ju höjden av störig tonåring typ.
Mm.
Och det medför ju väldigt mycket så här osäkerheter hos många, oftast liksom. Och då tänkte jag bara, vi går varvet runt. Mm. Vad var du mest osäker på hos dig själv när du var tonåring, Jesper?
Alltså det är nästan bättre att prata säkerheter, tror jag. För jag var inte säker på någonting. Jag kommer när jag var typ... Fast inte riktigt tonåring, men 11-12. Jag var nog faktiskt 12-13. När, så det kanske var tonåring. När Eva Adam 4 födelsedagar och ett fiasko kom. Och jag är ju straight.
Jaha.
Men då var det en av dansarna, minns jag, när jag var lite, som jag blev... Alltså tror jag nu så här i efterhand, lite förtjust i.
Och, alltså manligt kön då?
Ja, alltså det var ju en pojke liksom, och jag var pojke, så att det var inga konstigheter så. Men jag var lite, jag tror att jag var lite förtjust av dem.
Vad fint.
Fast det var inte på något sexuellt sätt, utan bara så här, bara förtjust.
Men det kan man väl vara, alltså så här, eller det kan väl vara både att det liksom, det kan ju pirra i kroppen av helt olika anledningar. Och det kan det ju verkligen göra om jag träffar någon liksom, även om jag är också jättestraight, oavsett om jag har varit och testat alla möjliga håll, så har jag ändå landat i att jag är
hundar och grejer.
Nej, inte
hur många
så...
håll egentligen?
Alltså, två kan vi väl vara.
Har inte varit i djurriket.
Nej, det har väl varit någon, nej,
någon ko,
någon
gris,
svamp någon gång.
Alltså, jag är ändå smålänning.
Ja, det som att klockan
men däremot kan jag ju få, det är inte samma pirrande känsla, men det blir någon slags pirr när man träffar typ en ny kompis som man tycker jättemycket om att hänga med, och bara fan, alltså du vet, man
känner, ja, men det här nästan... var något annat, det här var liksom ändå... nära kärlekskänslor, tror jag. Att jag var ändå lite, tror jag, intresserad av den här dansaren.
Jo, men intresserad av vad?
Jag vet ju inte, för det var inte sagt, jag ville inte liksom, jag ville inte se hans lekamen, utan jag ville ju
att han skulle se din.
Nej, jag vill, nej, inget, det var inget sexuellt, det var bara att det pirrade
väldigt nära och länge.
Det pirrade som det gjorde med tjejer.
Mm. Men, du vill inte se deras lekamen heller.
Nej.
Men jag tänker att det ändå finns, och nu kommer det här låta obehagligt, men om vi liksom tar bort att det är ett barn vi pratar om, att det finns ju de som har sån liksom sexuell karismatisk utstrålning att det inte spelar någon roll om du liksom går igång på tjejer eller på killar, för att det är bara så här, man blir lite kär ändå.
Men jag tyckte nog att han var lite söt då. Mm. Och då hade jag svårt att sortera ut i den här hjärnan som kanske höll på att bli aktiv inom vissa aktiviteter och annat.
Det var ju inte helt lätt att skilja på, alltså det var väl någon slags sexuellt uppvaknande just kring det, och det var, alla snackar om de här jävla hormonerna som springer omkring för fullt. Mm. Jag fattade ju aldrig det. Jag trodde ju bara, eller jag visste inte vad är min damp och vad är att jag är i puberteten liksom.
Men det fattar man inte när man är inne i det heller.
Nej, men jag fattar nog inte än.
Nej, det är svårt att förstå vad...
Eller så har det inte hänt något sen dess. Det kan vara det,
kan vara det också.
Men vi ska återkomma sen, men vi har ett samtal på luren, så vi tar väl det. Hej!
Hallå!
Hej!
Tjena!
Vem är det vi pratar med?
Niklas från Uddevalla.
Vad gör man i Uddevalla en sån här torsdagkväll?
Väntar in helgen.
Det låter helt rimligt.
Du har en dag kvar imorgon. Vad gör du om dagarna?
Ja, inte så mycket. Jobbar och så vi, som alla andra.
Vad jobbar du med, Niklas?
Jag jobbar inom sjukvården.
Åh, på lasarettet då, eller?
Nej, hemtjänst.
Ja, då var du inte en av dem man stod och applåderade på balkongerna under covid-pandemin.
Det hjälper ju inte ändå, om man står där.
det kan vi enas i, Niklas. Hörru, hur länge sedan är det du var tonåring på ett ungefär då?
Jag är ju född 91, så att, det är ju några år sedan.
Ja, det är en jävla bra årgång framförallt. Men
var du också kär i killen i Eva Adam?
Vad sa du?
Var du också kär i killen i Eva Adam, fyra födelsedagar ett fiasko?
Ja, nej, det var jag.
Nej. Du var killen alltså.
Vi har honom här! Men Niklas, vad tänker du på när vi har tema tonår? Vad skulle du vilja dela med dig av?
Men det är ju två saker. Det är ju själva moppeåldern, tänker jag. När man yrade runt där som 15-åring och trodde att man var världens största kung. Man körde runt i 45 och...
Niklas.
Ja.
Vad körde du?
Jag körde Vespa.
Ah, okej. Okay. Då tackar vi för att Niklas ringde.
Det var ingen puktakåta.
Ja, ah, okej. Okay. Men det var inte den, vad hette de? Speedfighter 2 var det många som höll på med. Det var liksom värst i Vespa.
Ja, det var det som, det var Speedfighter 2. Vad heter de andra?
Bojan, fast som bättre.
Det är de som är...
Det var de biltema mobilen.
Ja, det är faktiskt de som kör ut din pizza på Fedora.
Ja, exakt.
Jaha, är det det?
Det kan det nog vara.
Bautian.
Ja, det var en härlig tid.
Ja, det var det verkligen. Men du körde ändå bara i 45. Eller, alltså, jag hoppas du förstår att det är preskriberat nu, så att du får säga om du hade dragit pluggen, som man sa.
Det är ju några år sedan. 70 kanske.
Det är ändå rätt. Saftigt, va?
Ja, men det är så de går egentligen innan de skickas till Sverige. För att du sätter i en... ja, men, jo, men det är så, för att de byggs för att gå ungefär 70 liksom. Och sen sätter du i en plugg för att det ska stämma med svenska reglement.
Är det när man chippar den, att man tar bort
den? Nej, det är en mekanisk fysisk plugg som du har. Okej, men moppåldern, den kom ju med en massa andra saker. Alltså, man ser den här romantiserade bilden av att du liksom kör hem en kanske augustikväll, och så har du kanske fått med dig någon som sitter bak på moppen. Det kan vara... vem som helst egentligen. Antingen ska ni hem och liksom, eller hem, ni ska stanna under en lyxstol på hångla någonstans, eller ska ni åka och liksom, du vet, fan vet jag, vad gjorde man på den tiden? Kastade någon snöboll genom en ruta? Det är svårt i slutet på augusti för sig, men jag vet inte hur jävla kallt det var i Uddevalla 2003. Käften går nu, som du hör, Niklas.
Man hade någon bakom, det hade man ju väldigt sällan, men det var mest bara att man åkte runt, irade och ja, körde slut på föräldrarnas bensinpengar typ.
Hade du ett sånt moppegäng då?
Ja, men man var ju gäng och gäng, men man tillhörde ju då, man körde. Man har ingen kontakt med dem idag typ, men
hade ni västar och grejer, eller hur såg det ut?
Fyra okyssta grabbar från Uddevalla som körde runt och tutade i rondeller.
Ja.
Ja, men man gjorde en del saker som inte bör sägas någonstans.
Nej, men det kan du säga idag.
Alltså, nu är du
preskriberat. Har du mördat Ulf Palme, inte preskriberat?
Vad är preskriptionstiden på mord?
Den är borttagen, va?
Den är borttagen.
Borttagen. Så har du mördat någon, som säger inte.
PGA Palme, va? Ja, för du har du mördat någon, Niklas?
Men vad gjorde? Slog du till någon, eller vad gjorde du någonting?
Nej, men det var väl trafikföreteelse, va?
Ja, och det var lite sådana saker kanske.
Ja, men kan du ge något exempel då? Du kan ju inte bara ringa och säga, jag körde mycket moppe då.
Alltså, Niklas, det är ju 18 år sedan eller sånt där, så du kan säga.
Det är helt lugnt.
Nej, men man körde väl kanske mot trafiken ibland och på vissa vägar som man inte fick köra och...
E6-an.
Ja, typ.
Men fan, Niklas, var ditt så kallade MC-gäng, var ni sådana killar som körde liksom med hjälmarna uppe på huvudet och aldrig liksom hela vägen ner riktigt? Så att det var halva grejen att kyssa en tjej i farten? Liksom att man bara bromsade in lite lätt.
Man hade ju hjälmen på sig, för att man är uppvuxen i villaområdet, du vet, då... Då ryssade man ju på sina föräldrar och skötte sig. Så att...
Ja, just det.
Mm. Det var, ja.
Därav förklaringen till varför det inte satt någon bakom mopeden, helt enkelt.
Ja,
det. Moppetiden är... Det är fan...
Ja, det är starkt.
Ja, men det är varma tid.
Det är ju den bästa tiden.
Det är det. Jag pikade ju då.
Ja. Ja. Jag tror det är många män, eller män och män, men pojkar som pikar den tiden.
Ja, det är sorgligt men också fint rent nostalgiskt.
Sen är ju gymnasietiden väldigt, eller säger gymnasietiden, sen är ju moppetiden väldigt kort. Det är ju egentligen 8-9 för mig, för jag är ju för tidigt 91.
Mm. Och man får absolut inte
ettan på gymnasiet.
Ja, ni kunde köra i ettan på gymnasiet utan att vara så kallat ett ord som man inte använder i sådana sammanhang nu för tiden.
Ja, det blev ju råtöntigt i tvåan, så skulle man ta körkort och övningsköra och sånt där. Och sen i trean så körde man bil istället.
Vad var det för ord?
Allt var mycket enklare för det var kontantkort.
Det är så grovt.
Det var, man hade 150 spänn på sin telefon, det var bara ringa.
Mm.
Nu får man ju betala 1 miljard för att kunna vara inne på Twitter.
Väldigt sant.
Om vi knyter ihop säcken då. Alltså så här, för det låter ändå som att du tycker att den här tiden, det är något du minns tillbaka på med värme.
Ja, men det är ju den bästa tiden.
Ja, till och med.
Det är den bästa tiden. Man gick i skolan, sen var det fotbollsträning och sen var det bara fotboll konstant på tv hela tiden.
Ja, men det är det ju ännu mer idag. Om du vill. På den tiden var det ju inte absolut konstant på tv. Då var det ju väl tipsrörande med Peter
Antoine. Nu får man ju säga att man kollar på något annat. Man kan kolla på Burnley mot Sydney för att man inte har något annat för sig.
Ja, du menar att det är lite pinsamt så?
Nej, men man är väl alla killar som gillar fotboll är väl lite tonåringar fortfarande.
Ja, i alla fall intelligensmässigt skulle jag tänka på. Nu gillar ju inte jag fotboll nämnvärt. Jo, det gör. Nej, men okej. Okay. Men jag vill bara avslutningsvis, för vi har lite fler samtal på köna, så vill jag bara kolla, hur kör du idag?
Lagligt. Kör bil.
Och mördar du någon i talande stund?
Niklas, det här är inte efterlyst.
Nej, om jag ska mörda någon så får det bli mig själv i så fall.
Det ska du verkligen låta bli.
Kör runt den här vardagliga bilen.
Ta någon jobbig grannhund eller något.
I så fall. Eller en katt.
Får det vara.
Ska du på Mortens i helgen, Niklas?
Åh, herregud.
Eller Kerstins?
Nej, men Kerstins, det är ju där man hänger.
Ja. Mm. Kan du hålla koll på min kille då? För jag tror att han är där i helgen. Så om du ser honom hångla med någon annan så hör av dig till mig.
På en moppe med öppen, med öppen hjälm.
Ja, fint, Niklas.
Tack så jättemycket för att du ringde.
Hej.
Hej då.
Hej.
Lyssna på Toto-vagnen.
Mm, nej men fan, jag blir alldeles varm i kroppen för att jag skojar inte när jag säger att jag pikade där, tror jag. Jag hade alltså kommunens snabbaste moped. En I shit you know, den gick fort så in i helvete. Alltså jag mätte upp den till 108 km i timmen.
Åh jävel.
Den var helt livsfarlig och jag minns, det var så himla nära att jag liksom blev av med både moped och mitt, man kallade det för lämpintyg, men det hette det väl förmodligen inte. Alltså det här liksom, som gjorde att du fick ta körkort då.
Mm-hmm.
För att nu ska vi se om det var, nej det var dagen efter jag hade fyllt 15, på den tiden behövde man ingen skylt eller något, utan då kunde man bara sätta sig på moppen och åka så länge det inte var en så kallad EU-moped.
Mm.
Och då gjorde jag det och den lät väldigt mycket och vi åkte in på någon innergård, så här, någon parkeringsplats, och så stod vi där liksom alla bonna pojkarna med våra mopeder och liksom varvade så här. Och helt plötsligt så kommer det 3 stycken konstaplar gåendes genom liksom porten till den här innergården och bara, jaha, får vi väl ta en titt på de här då, grabbar. Och då hade jag sån satans tur att den poliskonstapeln som valde att provköra min moped, han vägde ju en 160-170 så jag såg ju bara, han satte sig på min sån Yamaha DT50R som den hette, och jag såg fjädringen gick ju liksom, den gick ju i golvet, och så körde han, och den var liksom så här, du var tvungen att liksom kunna varva upp och få lite fart för att den ska sticka iväg, men det kunde ju inte han, för han vägde ju alldeles för mycket,
tyngdlagen gjorde sitt.
Ja, jag hade liksom gravitationen på min sida, han kom tillbaka, jag bara, det är inga problem med den här. Jag bara, du skulle bara veta, gubbe lille.
Jag hade en cykel.
Ja, men
jag tänker att du hade.
Men jag är väldigt dålig på att cykla, har jag förstått.
Jag är inte heller bra på cykla. Jag får ont i knät, det knäpper i knät.
Hur kan ni vara dåliga på att cykla?
Nej, men jag lutar mycket. Ibland, om det är en för skarp sväng, så kan det hända att jag behöver kliva av cykeln och liksom vrida den manuellt.
Men är det 90 grader då? Eller är det bara att det liksom...
Är det här arkivet?
Kan man fråga sig.
Jag vill ju av sympati säga att jag är också dålig på skarpa svängar. Men det här övergår mitt förstånd, Klara.
Men till exempel om det är en sån...
en korsning.
Ja, ja.
Ja, men däremot i uppförsbacke kan det ju hända att man kliver av.
Det är för att det är tungt.
Ja, men jag blir alltid dålig i magen när jag cyklar.
Alltså. Men det känns fan i mig rimligt.
Det är ljummet, det rinner inte ut något nytt. Det är ingenting som funkar.
Men när man ska liksom få bebisar och prutta, då gör man ju såna cykelrörelser.
Just det, man kör benen på dem.
För magen, alltså det är någonting att tarmarna går igång. Det var inte den här sommaren utan förra sommaren som jag var tvungen att, jag var på landet och tog en cykeltur och blev så jävla dålig mage. Så in bakom 7 höbalar.
Fäbojäntan 2.
Ja, men då, det är ju liksom bara vägen, inte husen bakom. Så det var inte allmän beskådan. Liksom. Det var hemskt. Och sen, utan man kom på sig själv att oj, det här går inte att stoppa, utan det är ju liksom en mjukglassmaskin. Och jag kommer inte därifrån.
Jesper Ekstedt, ingen har varit så tacksam över att Voi etablerade sig i Sverige som Jesper
Ekstedt. Det är så fint. Och det är så bra.
Vi var ju på, jag ställde ju en fråga i laget runt vad man, var det vad man skämdes mest för, eller var mest osäker på i sina tonår. Klara, vad var du mest osäker på när du var tonåring?
Det känns ju tråkigt att säga och förutsägbart som tjej, men det var nog kropp. Alltså min kropp. Sen var också anskrämligt ful i ansiktet. Men det hade jag inte riktigt förstått.
Den plätten hade inte trillat ner.
Det hade inte riktigt klickat ännu.
Men vadå, det var inte krösa Maja.
Alltså, det var fan, det var inte långt ifrån. Alltså det var en serie av olyckliga beslut.
Ja, men alltså, du är inte ful nu, du kan inte vara ful då.
Men hade liksom...
Eller hade du fixat till, gjort ordning saker?
Jag säger ingenting, så ingenting sagt.
Risking.
Jag hade liksom såna smala glasögon. Fast med väldigt tjocka bågar. Och sen så hade jag under en väldigt mörk period så liksom pixikatt.
Men du känns som att du kan ha varit emo.
Ja, men jag försökte vara det, men jag fick inte färga håret för min mamma. Så det var mest att jag hade en svart hoodie. Det var.
Vi var ju på det här med vad man skämdes över, eller vad man var mest osäker på i tonåren. Då sa du kroppen.
Ja. Det är ju deppigt, men det är väl också alla tjejer någonsin.
Ja, men jag tror inte bara det är tjejer.
Nej, det är ju tjejer.
Jag var också
framförallt så vet man ju också vid den åldern, alltså det var väl kanske... Nu vet jag inte hur det är idag, det kanske är lika jävligt, men det känns som att det var ännu hårdare då, liksom så här, vilka typer av kroppar som pushades ut i media och vilka man jämfördes med, sig med och så där.
Pamela Anderson.
Ja, alltså det var ju väldigt,
till exempel.
Det är mycket typ så här TikTok nu, att de lyfter hur skev mediebevakningen var och typ så här, ta fram de gamla bilderna på Jessica Simpson, de kallades för flodhäst och bara,
nej, du är typ anorektisk.
Ja, verkligen, det är skinny legend. Ja. Men det börjar ju bli trendigt att vara anorektisk igen. Så att det är ju lite deppigt. Och typ så Pro-Anna.
Visst har det alltid varit fram och tillbaka. Alltså, även på 70-talet så åt de typ amfetamin för att banta. Ja, ja. 90-talet så var det typ Kate Moss man var. Och kanske Naomi Campbell.
Ja. Mm. Och sen, också mycket amfetamin, mest ladd.
Och sen, men det har det varit,
och även heroin tror jag på Kate Moss.
När hon åt
Dockerty, eller vad heter han? När de var tillsammans. Men det kommer liksom, det är upp och ner. Och sen kom ju DAV-modellerna 2012 typ. Och då skulle man liksom uppmuntra kvinnans alla former. Men det var ju, det slog ner som en bomb. Och sen var ju alla höll på med det liksom.
För de som undrar nu, så är det alltså det här som är mansplaining.
Ja.
Är det?
Jag skojar bara med Jesper.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, tjenare. Det var Marcus här.
Tjena Marcus. Hur står det till?
Ja, hela okej.
Ja, vad har du gjort idag då?
Vad har jag gjort idag? Jobbat på en brief i 12 timmar.
Det låter inte så brief.
Nej, inte det. Och sen hade jag tolkat skiten fel, så nu ska jag göra om den ändå.
Åh, fy fan.
Men Marcus, vad är du jobbar med för någonting om du jobbar med briefs?
Kan du ta det en gång till? Det
briefs.
Det lustiga är ju att jag jobbar som personlig assistent, men jag jobbar lite med kommunikation också.
Ja, okej. Okay. Det går väl hand i hand, tänker jag, många gånger.
Ja, precis. Det fick vi lära oss förra veckan. Ja. Lite då med kommunikation.
Ja. Ja. Men i dina glada tonår då, Marcus?
Ja, men jag... Det finns ju sjukt mycket stories från tonåren. Vad har de andra sagt? Det var dampunge och så var det fylla och vad var det mer?
Ja, det var
mopeder.
Typ mopeder,
ja.
Eller mopetter som det heter i Island.
Mopetter.
Att Joss var väldigt på Ingo där. Ja, mopeder heter det också.
Påpekar man inte så lär de sig aldrig, Marco.
Jag är jättetacksam.
Varsågod, Ingo.
Ja. Så vad har men du att bjuda på då?
Vi har inte haft cancer den här...
Nej, vi har inte kikat in i den lådan än, nej.
Nej, men då öppnar vi cancerlådan då.
Mm. Ja, kör på.
Ja, vänta, har vi... Vänta, den här tänker jag.
Har vi ingen?
Vi har ingen.
Där öppnade vi den.
Förlåt, Max, men det är så jävla bubblig stämning. Ja. Men det var inte det jag skrattade åt, utan det är att chatten håller på med mobiletter nu.
Det är lugnt, det är kul att skratta. Ja, jag gick på högstadiet. Jag gick i åttan, tror jag.
Mm.
Och spelade basket. Oho. Och så var vi i Stockholm och spelade den här, bodde i Eskilstuna. Mm. Och jag hade haft så här ont i magen liksom ett tag. Jag tänkte att ja, men man drack väl det här proteinpulver som hade satt i och sniskan eller någonting, att man gick och var bubblig liksom och fes och grejer.
Jesper relaterar direkt.
Jag tittar på Jesper nu och jag vet inte vad som är inredningsljus eller hans ansikte, det är samma ton.
Vi har rött i studion. Okej, så det, ja, du kände att, men du hade gått med den här magsmärtan ett tag då?
Ja, men jag säger en vecka liksom. Så var vi uppe och spelade match. Och så... vår tränare var av den gamla skolan. Så han sa typ, ta två Ipren och tejpa magen så går det över. Men jag fick jag fick bryta matchen i halvlek, tror jag. Jag hade en pigg. Det är en pigg i naven som stack ut. Tänkte, det här ser inte jättebra ut. Och så åkte jag till sjukhuset när jag kom hem. Till Eskilstuna. Och så kommer det in en ung snubbe, läkare liksom. Så kändes lite för ung för att vara liksom läkare. Det kändes som att det här, du kan inte ha gått läkarutbildningen och vara kompetent nog att avgöra min... Ja, men han var väl säkert 30, men han såg ju inte en dag... Jag var 14-15, jag tänkte att han typ var 19 liksom. Men han såg svinung ut i alla fall.
Men det där är ju hemskt. Jag känner samma sak idag, alltså så här, nu är jag 32, om det kommer in en läkare som är under 50, då tänker jag direkt bara, du har inte en aning om vad du snackar om här.
Nej, precis. Men, och då hade jag ändå, ja, men innan det var på akuten, så de hade gjort lite undersökningar och ditt och datt innan man fick träffa läkaren liksom.
Mm.
Och jag hade ont i magen.
Och det första den här jävla göken säger när han kommer in är: ja, då tar vi av oss byxorna och kalsonger så ska jag känna lite.
Det är också ens värsta mardröm i den åldern, va? Lägga sig på en brits och två kalla, nyutexade fingrar upp i... uppe i pruttis.
Verkligen. Och han börjar känna på... jag liksom, istället för att jag sitter på britsen så jag liksom står rakt upp. Och han går liksom ner med huvudet. Han liksom är under som han typ pillar med. Som elektriker liksom, som med en lampa. Och det jobbiga är att samtidigt som man gör det här så liksom tittar han upp mot mig som att han liksom... Och att som snoppen är liksom mellan mitt ansikte och hans ansikte liksom är mellan oss. Och så tittar han upp mot mig och tittar han ner och så känner han lite.
Och du har hela tiden så att säga kuk i bild när du ser hans ansikte.
Ja, precis. Och så gör han liksom, så gör han ljud som är så, typ så här. Ja.
Det här är den roligaste cancerhistorien jag har hört.
Men det var ju att han hade uppfattat att du inte tyckte han var seriös. Han ville låta riktigt seriös.
Ja, men jag tänkte, det var ju lite som om man själv typ skulle fylla ut en liksom presentation om ett land typ. Cypern ligger väl typ i Europa. Den känns han bara. Liksom.
Just det. Ja. Han var också men kanske lite nervös. Kan man,
alltså,
han kanske var, alltså jag tänker om han var ganska ny, eller om han var ganska ung och sådär, inte jobbat så länge, det är klart att det är också en ganska prekär situation för honom att stå där och göra en sån undersökning, och han måste vara professionell och han vet att, att du tycker förmodligen det här är skitjobbigt, jag tycker också det är ganska jobbigt att vara där nere och gräva i arslet på dig, alltså, stå på knäna och
det är
hålla
en
på
barnsnopp i rummet, det är bara det är obehagligt.
Ja.
Ja, precis. Men han känner på mina bollar där. Och jag, vet du, så efter, efter en stund så tittar jag på honom och säger liksom, du vet att det är magen jag har ont i. Det är inte där nere det är någonting. Ja. Och då, bara, då släpper han liksom allting. Så ställer han sig upp och så säger han, du ska vara jävligt glad att jag kände det jag kände. För jag har hittat någonting som inte känns bra.
Jävlar. Det är också det var en jävla
ton. Ja, verkligen konstigt.
Attityd helt plötsligt. Och som tur i oturen då, så var det var sista i ena punkkulan.
Okej.
Men den var liksom, den var godartad, men den höll på liksom att utvecklas till att bli elakartad. Oj. Så de var tvungen att operera bort den ena. Det var inte så jävla ballt som tonåring att behöva förklara för folk.
Men vänta nu, behöver liksom... man det så mycket?
Inte folk i allmänhet, va? Alltså där.
Nej, det är väl närmast sörjande egentligen.
Ja, men det var ju, jag var ändå borta. Jag fick ju inte gå i skolan på 2 veckor innan operationen.
Ja, just det.
Och då var det ju så här, för då var det för att jag inte fick riskera... Typ någon skulle, ja men, vad var det hon sa? Ja, men vi kan inte riskera att någon sparkar, slår eller kastar någonting på bollarna. Eftersom att du är tonårskille. Nej. Så du måste hålla dig hemma.
Är inte det en problematik man har som ung man i Sverige? Att så här,
jo.
Du kan inte gå till ditt ämbete då, som var liksom att gå i skolan. För att det finns alltid en liten risk att någon bara kastar eller slår någonting i skrevet på dig. Det är en ganska jobbig vardag.
Men...
Nej, jag kan inte föreställa mig.
Men då är det klart att börjar folk undra lite grann vad är det som har hänt, och då måste du förklara det lite grann då.
Ja, precis.
När du kommer tillbaka sen ser du...
Då.
Men var det raka spåret in till kirurgen, eller hur gick det till? När...
Nej, jag fick vara hemma i 2 veckor och vänta på operation här, så att det var ingen... det var inget farligt så egentligen. Sen kommer det jobbiga då. Som tonårskille egentligen. Och det var ju att jag i 5 års tid fick gå på liksom återkommande undersökningar. På onkologmottagningen.
Just det.
4-6 gånger. Och behöva få min pung smekt då av diverse sjuksköterskor.
Marcus, vi måste ändå
mind over body.
Jag är ledsen, Marcus, men frågan måste ställas. blev det så att hände så att säga en olycka vid något tillfälle med någon av de här sjuksköterskorna.
Nu tar sig Jesper för pannan här, så nu tycker jag.
Ja, det är, jag vet
men
att,
han ställer de jobbiga frågorna.
Jag är så kluven här, för att det, jag vill inte höra om Stuskopedig, men det är ju så studion, kul.
Det är ju studions Jenny Josefsson. Det är det.
Jenny Josefsson, uppregränsen. Ja, okej, Mark, händer det någon olycka vid något tillfälle?
Det roliga, Jesper, är att förra veckan var ju du som ändå drog upp att blev du inte lite kåt som Fantomen när MÖHIP-gänget tafsade på dig, och nu hamnar vi här igen.
Ja, men de här frågorna måste ställas, Marcus.
Mest för Jespers egen skull.
Ja, jag blir glad om
han gör en enkät.
Det var nära några gånger.
Uff.
Mm. Och då var det liksom att jag bara, nej, jag måste gå på toaletten först.
Men det
och bara
är...
lämnade rummet.
Ah! Ja, men det är inte så dumt. Alltså, för jag kan tänka mig så här, vänta, i vilken ålder var du när det här upptäcktes?
14, tror jag.
Ja, och då skulle du gå liksom 5 år framåt, och alla vi killar minns åtminstone att det här med stånd, det var något man fick i både tid och otid. Alltså, av absolut ingen anledning alls ibland. Det kunde räcka med att säga, oj jävlar vad det där vibrerar på bussen här. Liksom, nu, tjo, ja, nu måste jag sitta kvar. Nu måste jag åka hela jävla vägen till.
Så att säga. Ja, men,
jag får åka bort till Eksjö och vända innan jag kommer.
Jag hör någon gå i en korridor. Det kan vara en tjej.
Han hör klackar i korridoren.
Man ser i korridor och tänker, här har säkert gått en tjej någon gång.
Det blir som en hund som luktar.
Men fan, som du säger, alltså just det här att, som Jesper är inne på, att han är nyfiken på det här med att det var, om det fanns någon sån risk för alltså så här, blir man på något sätt immun eller så här van vid situationen, eller var det bara under de här uppföljande grejerna att okej, okay, det är en rutingrej, jag bara går dit och sen så är det lite pung och sen så går jag hem.
Ja, det blev ju rutin till slut, men det värsta var ju inte att de skulle känna. Det var ju att 2 gånger per år så var det ju ultraljud på pungen.
Det är någon slags kall.
Och då var det ju kräm
kallt,
och applicering och hel. Och då bara, alltså, det var ju...
Ja, just det. Det är nästan en happy ending där innan det är dags.
Jag har faktiskt en gång fått göra alltså internt ultraljud. Alltså att de kör upp en... stav i fettan på en. Men då var det också så att hon bara, du måste nog kissa först, jag ser ingenting för din kissblåsa. Så tydligen så kan man också vara för kissig för ett ultraljud.
Men ändå, det jobbigaste var faktiskt inte själva erektionsbiten med besöken. Om man ska vara lite allvarlig. Jobbigaste var ju att jag var ju fullt frisk. Liksom. Jag hade inte haft typ cancer på riktigt. Det var ju liksom det. Det var ju en syssla liksom. Mm. Men jag fick liksom 6 gånger per år sitta liksom i det här väntrummet tillsammans med liksom riktigt jävla cancersjuka barn och liksom föräldrar och sina barn och allting. Och bara, och jag var där så ofta, så såg man också hur de... många blev ju liksom sämre och sämre för varje gång. Och jag satt med där och så satt man där själv liksom och var så här, jag behövde inte vara här. Det är liksom bara slöseri med resurser, kändes det som, men det var det ju inte.
Nej, såklart. Man vet ju aldrig med, vad heter det, metastaser heter det kanske, eller något sånt där.
Kolla, läkaren over there.
Jo, men vi har mycket cancer i släkten faktiskt. Så att, ja, det är ju jävligt läskigt, men det där måste ju vara oerhört traumatiskt. Och då såg du både... ja, men som du ser, barn och sånt. Och sen en vacker dag så såg du inte de barnen längre kanske. Så här, fruktansvärt. Jävla tur att de hittade det där i tid. Och att du orkade med den här nyutexade läkaren.
Precis, sen får hylla den nyexade, smått pedofilaktiga läkaren.
Då kan pedofili faktiskt vara av godo.
Ja.
Men var det på grund av det här du hade ont i magen?
Ja, det var liksom... han var då tydligen... Han sa det sen att han hade läst eller varit på något exempel, eller haft någon liksom fältgrej eller någonting, där han hade varit med om samma sak med en ung kille som hade kommit in med det när han gick liksom, som AT. Jag vet inte om jag går bredvid. Liksom.
Ah,
det var så han liksom... Men det glömde jag ju säga. När jag låg inne, jag låg inne typ 2 dagar då, när de upptäckte det.
Mm.
Dag 2, Så kommer det in en läkare och säger så här. Jag undrar om det är okej att vi kommer in för en liten observationsstudie.
Det är det han säger. Nej, då kommer studenterna.
Ja, jag är ju 14, så jag har ingen aning vad det betyder.
Nej, men då kommer JD and Turk i liksom.
Det kommer 15 studenter och ställer sig runt hela sängen. Och så drar de upp det här jävla pyjamasen och ner med kalsongerna. Och så lyfter han liksom upp pungen för alla. Så alla får liksom stiga in huvudet och bara, okej, så. Och sen är det så, och sen är det så.
Pedofil-ligan.
Det var så.
Fan, där stod på för oss.
Kompisar han hade tagit med.
Överläkaren kliver in. Här var det pung, sen var det 15 pers som dyker in. Fy fan, vilken morgon.
Nej, men herregud, vilket jävla elände. Men så här, om för nu är du ändå vuxen liksom. Och vi har hört mycket hur ditt perspektiv var då. Det här måste ju ha härdat dig som person väldigt, väldigt mycket på många sätt ändå.
Ja, men det konstiga var att för när jag under de två veckan efter att de hade sagt att vi kommer operera dig, så visste jag inte heller om det var godartad eller elakartad.
Nej.
Jag gick ju en vecka innan jag fick beskedet liksom att ja, men den är inte elakartad. Och jag minns under den veckan, då var jag ändå så här, då var det jättekonstigt att jag ställde in mig på att okej, men jag kommer bli 16 år. Och det är helt okej. Och så här, men det är nog okej. Det var inte rationellt att tänka på att man skulle dö för typ prostatacancer som 15-åring. Men man tänkte bara, cancer, shit, jag kommer ju dö.
Mm.
Och då ställde jag ändå in på att, då var det så det är.
Men Marcus, hade du fanns ingen kurator eller något på sjukhuset kanske? Och någon som hjälpte dig med mentala biten?
Jo, men sånt trams tackade jag nej till. Jag kunde spela Fiat istället. Det var mycket bättre terapi.
Mm. Men jag blev också nyfiken på dina föräldrar. Eller nu vet jag inte hur du liksom hade det ställt med det. Hade du en mamma och en pappa i ditt liv?
Ja. Hade och har.
Men hur var den veckan då? För att det måste ju vara oerhört svårt för dig, men också oerhört tufft som förälder att få veta att fan, mitt barn kanske har cancer. Hur var det hemma?
Det kom väl fram senare. Hur jobbigt de tyckte att det var. Och hur mycket. Och det vet jag inte heller. För de berättade inte allting för mig under den veckan. Som de hade hört från läkaren. Så de trodde nog att det var värre än vad jag trodde att det var.
Mm.
Alltså, på något sätt att det var liksom. Men ändå, jag trodde att jag skulle dö. Så det var, men det var inte rationellt kanske. Men de hade det nog jävligt jobbigt. Men sen är de riktiga, om jag inte säger så stabila psykiskt som de tror. Så de var lite sköra ändå.
Mm. Men var det något som du kan minnas idag att du märkte av? Eller tycker du att de höll ihop det bra gentemot dig?
Nej, men de höll ändå ihop det.
Mm.
Morsan är vidrig att ha att göra med i sjukvårdssammanhang. Så hon ska ju alltid ta över.
Oh.
Alltså, även i vuxen ålder så här, jag ringer avdelningen och kräver det här. Jag leder in för andra saker. Som en 25-åring och får ens morsan ska ringa till avdelningen. Då vill man ju fan ha cancer igen. Alltså.
Jag tycker det låter som drömmen. Jag skulle jättegärna vilja att min mamma ringde och gjorde sådana saker åt mig.
Nej, men fy fan, Klara.
Ja, jag kan lova att jag kommer bli exakt en sån pappa. Jag kommer ringa in vart fan det är. Jag kommer inte, alltså, om det skulle komma en liksom nyutexad läkare till min då 13-14-åriga pojk, då skulle han få veta att han lever. Det kan jag lova det. Alltså.
Du kommer inte tänka efter en sekund.
Nu går du och hämtar din chef.
Ja,
det blir inte så med mig.
Du ska inte visa pappa hur man klämmer min sons pung.
Sköter vi bra hemma?
Ja, om du prompt ska göra det så gör du så här.
Du måste värma upp händerna först.
Ja.
Men du, tack för den absolut soligaste cancerhistoria jag någonsin har tagit del av.
Ja, men gött. Varsågod.
Tack snälla.
Tack så mycket.
Vi hörs igen.
Ja, gött.
Ha det fint.
Ja, vi hörs nästa vecka.
Ha det fint. Hej, hej.
Du lyssnar på Totovagnen.
På tal om diskon då. Det var ju något som ändå hörde tonåren till i i alla fall det är Vetlanda.
Jag har inte
skoldiskon i Stockholm.
Nej, men vi, jag fick väl med någon disco.
Det med fick och fick.
Jag har ett disco. Det här är två personer som de själva vet vilka det är och som en av dem du vet mycket väl vem det är.
Hon har
initialerna IM.
Ingen Mattsson.
Ja, i alla fall.
Ja. Skoldisco
i sexan. Och som det kan bli då lite halv mysig stämning och tryckare och sådär. Och så kommer det fram en tjej då till mig, den här IM, som frågar om vi ska dansa. Och jag, lite halvsvettig och lite sådär, lite så fixat frillan och sådär. nya kläder och sådär.
Gelé.
Iskall säger då såklart nej. Inte det slutar inte där, utan
nu vet jag vem det är.
Ja, och jag bara nej, alltså det är lugnt, men hon där, henne går bra. Hennes bästa kompis.
Nej, var det du, Jossi?
Ja, det var jag.
Var det du som gjorde det här?
Och då svarar ju då IM, som den riktiga powerwoman hon är, genom att knäa mig i skrevet.
Så att, fan, vilken king hon är.
Så att, ja, det var ju både glädje, vad heter det, sorg och smärta inom loppet av 0,7 sekunder.
Men du hann känna dig som en jävla king där i 0,7 sekunder innan.
Och bara, ja, och så bara, nej, alltså det är lugnt. Och sen smack, sa det.
I sexan så fick vi börja ha gemensamma diskon med andra skolor. Mm. Så liksom, och det, då var det ju... Och då satt man liksom, du vet, pluggade på skolkatalogen. Och så här, och det var ju innan, du vet, sociala medier, så man kunde inte ta kontakt med någon. Nej. Innan. För att gick någon på en skola som låg 8 kilometer ditåt, alltså, vi kunde lika väl aldrig någonsin ha setts. Ja. Men så sågs vi på det här. Och då hade jag ju liksom spanat in en tjej som hette Maria då, kom jag ihåg, i skolan. Och vi dansade, eller jag vet inte hur det gick till, men till slut så dansade vi. Och jag var lite så här, betuttade henne väldigt så här. Och jag kan minnas det så jävla väl än idag. Det här var ju sexan och jag minns verkligen så här, det var... Nothing Compares to You med Sinead O'Connor. Ja, och Maria luktade häst, för hon var hästtjej. Och det var, jag gick därifrån och var så varm, och det hände ju ingenting. Det kanske var så här, man dansar lite. Eventuellt en puss, tror inte. Och så gick man hem och man bara...
Fan vad jag är kingen.
Vilken jävla hel kväll. Och sen nästa dag så bara så här... Så la man ju till varandra på Lunarstorm och sen så pratade man aldrig mer. Så var det ingen mer med det. Men så här, fan, tack för dansen, Maria. Det var fin. Jag minns den. Du luktade häst och var jättefin.
Mm. Men duscha också nästa gång.
Ja, fan. Nej, jag tänkte, det var inget trevligt kall.
Jag inte gjorde det egentligen. Men jag vill minnas det så.
Du vill
så
att hon skulle lukta häst och då luktar hon häst.
Hej och välkommen till Tuttovagnen. Vem är det jag pratar med?
Hej, det var Jesper här.
Tjena, Jesper.
Ja. Från Vetlanda igen.
Ja, fan vad fint. En renrasig homo sapien. Hur står det till? Vad gör du i afton?
Jag har precis kommit hem från det kära bruket. Så att man är
bruket i Kvillsfors?
Jajamän.
Det är alltså ett pappersbruk då, för de som undrar, tillverkar. I Särla kör ni mycket, va?
Lambi,
ja. Det var en 50-50.
Det var det jag skulle fråga dig om. Du hade bra rabatter på Lambi, va?
Ja.
Har du varit ute och cyklat?
Ja, ja, jag är ju det ibland.
Mina damer här, Klara Kristiansen här ikväll, och det är vi ytterst tacksamma för.
Vad trevligt det är. Men Jesper, kan man så att säga få en mängd rabatt om man vill beställa upp Lambi?
En pall eller sådär?
Ja, det är väl inte omöjligt.
Ja, det är alltså... kan man väl, om man känner för det.
Vi snackar efteråt.
Ja, men du, tonåren då. Fan, här känns det som att vi kan mötas. För du har ju haft dina tonår i Vetlanda. Och det har ju fan i mig, ska gudarna veta, jag också. Men jag antar att du är några årsgångar yngre än vad jag är.
Ja, jag är fyller 20 i sommar.
Ja, men då är du ju för fan tonåring i princip.
Ja, men jag har precis lämnat det bakom mig, va?
Ja, ja. Egen lägenhet och allt.
Ja, får du nyckeln imorgon då.
Får du nyckeln imorgon? Är det liksom så här, de tidiga uppe på Kullgatan eller ska du ner mot Vasagatan och härja, eller hur ser det ut?
Nej, det är vid Tomaslunden.
Ja, perfekt. Vet du.
Men
du,
fan, Jesper, jag måste... Nu när du säger att du får nyckeln imorgon och allting, då, det luktar ju en jävla inflyttningsfest. Oh,
det är grövsta.
Oj. Fan, vad glad jag blir. Fan, vad fint.
Jag är nyfiken här nu. Vad är det man gör på pappersbruk? För att blandar man pappersmassa, eller det kanske inte du gör. Det är väl någon maskin, men ja, vad gör
det
du?
Det händer absolut. Det hände och man alltså allting sker ju av automatiska maskiner, men man övervakar ju dem och sköter om dem mer eller mindre. Mm. Det är väl det man sysslar med.
Mm. Har du truckkörkort?
Ja. Ja,
alltså, är det singel?
För när vi var små, Klara och Kalle, och kanske Ingo, du har nog inte sett det, men Skurt var ju en ganska jobbig groda som var med ett barn, han var med ett barnprogram. Mm. Och Skurt var på ett pappersbruk och skulle göra en intervju. Och Skurt, han pratade så här, han var hemsk van. Mm. Men då tappade Skurt mikrofonskyddet i pappersmassan, så de gjorde en förlust på 10 miljoner som Strix fick hosta. Han ska tydligen ska Skurt med samma röst då, för han var så inne i karaktären, sagt oj då, ursäkta mig.
Det är ju strypt grodjävel direkt.
Jag åker grodjävel ner i pappersmassan också.
Det var att du kramar någons hand väldigt hårt då.
Måste vi forska. Men Jesper, tonår var vi på. Det känns ju ganska färskt för dig då ändå.
Nej, men tonår, ja. Jag tänker väl att det är väl framförallt två saker som har hänt under mina tonår som har gjort att man har, jag i alla fall, har växt väldigt mycket som både person och alltså väldigt mycket som person. Och det var väl jag var runt en 15-16 år där, när min pappa blev sjuk i cancer. Då alltså man blir liksom ens, det finns ju inte riktigt liksom, det går inte att sätta ord på sånt.
Nej, du pratade ju om det här i ett tidigare avsnitt, vill jag minnas.
Ja, precis. Och då var det ju med min mamma där då.
Ja, exakt. Det var båda föräldrarna där ju.
Ja, det var väldigt jobbigt var det ju. Men alltså man kommer till så mycket insikter i liksom, alltså man ser livet för ett annat värde, om man säger så. Man börjar inte ta sina vänner, eller man börjar inte ta någonting för givet, utan man får en andra ögon, om man säger så.
Det känns som att du växte upp lite för, inte för tidigt, men tidigare än vad många andra gör.
Jo, det kände jag ju lite av när jag gick i högstadiet, att fan, de kompisar jag pratade med och så, och man började prata lite om hur de har haft och så. Och så inser man att det finns ju verkligen, alla har ju helt olika verkligheter. Om man kommer till olika insikter, olika stadier i livet och sånt.
Kunde du känna dig utanför då? När andra kompisar pratade om kanske man var ute med mamma och pappa och sådär. Kunde du känna att det där går jag miste om?
Ja. Verkligen.
Fan, det där måste varit så jävla jobbigt. För jag tänker också att på ett sätt kan jag ju förstå dina kompisar också, för att de kan ju omöjligt relatera till en sån här sak i den åldern när du pratar med dem om det. Liksom. Det är väl något du nästan måste ha varit med om för att fullt kunna förstå hur det är.
Där
liksom.
De flesta i den åldern, liksom, ja, 15-16, där man gjorde, många gjorde saker utan att tänka liksom, man vet killas i den deras konsekvent tänk och så, och
det är inte tipptopp.
Nej, det är inte så jävla mycket bättre vid 32 heller, kan jag säga.
Nej. Nej, men just det med att göra riktigt dumma saker som man kanske inte hade gjort.
Ja. Vad syftar du på då ungefär? Du behöver inte berätta om du inte vill. Men om...
Ja, men jag spränger någons brevlåda liksom. Men fan gör det när man är 30.
Jag kan ju sakna det som fan faktiskt.
Ja, men alltså då är ju sånt alltså många av mina kompisar rände runt och gjorde så på kvällen liksom, men jag kände ju aldrig att sånt där var så särskilt attraktivt att göra, för att jag kände att jag hade nog med saker att tänka på, så att utsätta mig bara för en massa risk att och hamna och massa ovänner hela tiden, så kände jag väl att nej. Men för att komma tillbaka till saken så liksom, ja, man kände ju sig lite utanför, så ja, man märkte att fan, det är inte lätt att hitta någon som kan förstå vad han menar.
Lyckades du göra det på något sätt?
Ja, det hände väl senare i tonåren nu när min bästa väns mamma också fick cancer.
Ja, oh, okej.
Okay. Så kunde vi väl aldrig. Vi fick ett ännu starkare band och ja.
Ja, men det var ändå liksom det som krävdes, att någon i ens omgivning också skulle få liksom uppleva den typen av mörker för att folk skulle rentera. Det är också jävligt mörkt i sig.
Mm. Ja, det är liksom det är så. Det var det som krävs för att någon ska kunna liksom kunna vara i närheten och sätta sig in i situationen.
Men vad, liksom när detta hände din kompis, vad var de viktigaste sakerna, eller vad tryckte du på för att han skulle liksom på något sätt må bättre, eller vilka lärdomar gav du honom?
Nej, jag sa till honom att vi måste alltid tänka positivt, och om man kommer ha jobbiga stunder, och det får man acceptera. Man måste acceptera att man får må dåligt, men alltid försöka tänka positivt, annars så kommer man bara bli nedbruten och sluta fungera som människa.
Ja, men inte fastna i mörkret liksom, som kan leda till djupa depressioner och allt vad du kan göra.
Men ändå att vara ärlig mot sig själv, att man får skitdagar ibland, att idag känns det liksom tungt, och att så får det vara då liksom.
Men det här låter ju... Fan, du var 20 bast nu, va? Eller, låter så otroligt moget, tycker jag. Alltså så insiktsfullt och så jävla starkt. Jag önskar att jag själv vore där nästan på. Men så här, men just insikterna om att typ så här veta det här. Det här låter ju som att du verkligen har gjort jobbet ju.
Ja,
eller kanske tvingats göra det.
Livets hårda skola.
Ja, det är väl verkligen definitionen av vad det
är. Ja, det är väldigt svårt för oss som inte har föräldrar som alltså, har med något att relatera till. Liksom.
Jag vet också, jag har en kompis från Vetlanda också, faktiskt också min bästa vän, vars mor gick bort i cancer. Det var jättesvårt att... För att jag minns att han ringde mig om, nu minns jag inte om det var strax innan hon gick bort, alltså när hon låg på liksom någon sån palliativ avdelning, eller om det var precis efteråt, och han ville bara ses, så jag kommer ihåg att jag hämtade upp honom med bilen, och så åkte vi bara runt i bilen, och det var så jävla tufft. Jag vet att jag sa till farsan, för jag tog hans bil, för jag var hemma där då. Och så, fan, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och då vet jag, farsan liksom, han är liksom född 49 och borde ha sett hela livet. Han bara, du ska bara finnas där. Du behöver inte göra så jävla mycket. Så det var bara att sätta sig i bilen och åka runt. Och vi kanske inte pratade så mycket. Och han grät lite och jag kramade om honom och sådär. Men det är svårt att veta hur man ska dels finnas där. Alltså, så här, det finns inget man kan säga som gör något bättre.
Nej.
Direkt. Det är väl bara att visa att så här, jag är här, jag kommer be mig om vad som helst, så gör jag det. Liksom.
Nej, det så är det verkligen. Så jag vet, alltså nu min bästa vän här, och hans mamma är fortfarande sjuk och kommer liksom inte överleva.
Ja, för fan.
Och alltså det har varit nere i såna jävla djupa dalar så att man kan inte förklara det för någon annan att alltså med just min kompis hur de kan om åt och sånt också och det är alltså när det är nere på avgrunden verkligen när man är riktigt nere i avgrunden då är det ju liksom alltså man får ju någon inre panik om liksom hur man ska agera. Mm. Det är så jävla svårt. Men
jag förstår alltså. Ja, förlåt. Vad tror du?
Nej, men alltså jag tror att det var under lång tid när hon var i början hon var sjuk så hade jag och min kompis liksom, jag försökte alltid bara vara där och stötta honom och vara positiv hela tiden. Men sen så märkte jag att till slut så vi pratar ju inte om djupare grejer längre. Och sen så en dag så bara skrev han till mig och så sa han kom vi gå ut en sväng och tänkte nu är det ju något som inte är bra här. För det brukar han inte säga eller så. Och då gick vi och pratade och liksom bara krämde ur allting som fanns i huvudet och hjärtat och sen dess så många stenar lättat från mitt hjärta och samtidigt så tror jag mycket har lättat från hans hjärta med och han och jag kan se mycket ljusare positiva framtiden fast det är jävligt mörkt sådär. Så försöker vi alltid se det positiva i saker och ting. Man infinner sig någonstans i ett läge där man inser att vi kan fan inte göra någonting än att liksom bara vara där för varandra och för hans mamma och liksom bara ja, vi är maktlösa men vi har någonstans insett det så att ja. Det är lite tufft där givetvis.
Klart. Men det är också väldigt alltså i sådana stunder tänker jag att det är otroligt viktigt att finnas där för varandra. Men samtidigt kan det ju vara då, som du sa, att i början så försökte du liksom hålla humöret upp och ni skämta och försöka sådär. Och det måste ju också få ta sin tid innan han känner sig bekväm inför att liksom lätta på sitt hjärta och allt det där. Och jag kan tänka mig att i början är man inte så. Alltså, jag tycker det är skitstrångt av dig att ringa in till en podd och snacka om de här känslorna. Jag hade inte vågat det när jag var 20.
Nej, precis.
Nej.
Och från en liten stad och så vidare med allt vad det innebär, liksom, det vet vi i alla fall tre av oss här. Midsommarkransen hade ju också spridit sig i Jesper. Så att...
Jag fattar ingenting. Men jag känner att jag måste ringa mamma och pappa och se hur mycket jag tycker om dem. Men jag skulle en gång, Jesper, säga till min farsa att jag älskar att göra det i sändning. För det är svårt att säga till pappa, tycker jag. Och vi har aldrig haft det i vår familj. Men då skulle jag säga, eller jag sa det, pappa jag älskar dig så här. Men då sa pappa, vad fan har du gjort med tvätten? Det möglar ju för helvete.
Det var kanske hans sätt att säga att han älskar dig.
Ja, och min pappas sätt att säga att han älskar mig är väl att han har kört runt mig typ hela Sverige och bovlat och löst. Typ
han var den enda som trodde på de där bovlingdrömmarna.
Ja, det var nog han som trodde på dem, tror jag. Det var inte så mycket jag. Utan, så att man kan ju säga det på olika sätt, men... Ja, otroligt strångt Jesper, generellt sett.
Ja men verkligen. Och det är framförallt som Kalle var inne på innan, alltså att komma till de här insikterna i ung ålder och att de kommer från de här sakerna som de faktiskt gör är ju också, tyder ju på inte bara på mognad och hur ska jag säga, förmåga att ta in saker, utan det är liksom saker som du kommer bära med dig i framtiden, om liksom du träffar någon partner eller skaffar barn eller liksom när du skapar din egen familj på något sätt, att detta, om det skulle, Gud förbjude, hända igen eller att det kommer liknande omständigheter eller hemska saker eller liksom bara personliga trauman eller dalar som livet är liksom ger oss på något sätt alltid, så vet du ju också på något sätt hur du ska bemöta det och vilket sätt som funkar för dig. Så att om man liksom går in i det här liksom att det ska vara positivt, att man ska försöka gå vidare med livet och se liksom de bra sakerna i det också. Det är ju en typ av lärdom på något sätt också.
Ja, alltså ja, det har gett mig jättemycket och både från när min pappa var sjuk och så ja, alltså man får någon annan så här krisinsikt när man hamnar i de här situationerna igen och man är typ lite förberedd på hur man ska hantera det.
Exakt.
Även fast man varje gång så är det liksom olika. Alltså man tror att man inte vet hur man ska reagera, men sen när man väl är där igen så märker man att man har lärt sig någonting, att man vet hur man ska hantera det.
Mm. Och det är en insikt lika viktig som någon annan i allt det här som har hänt, både dig och din kompis och liksom folk i din omgivning på många olika sätt.
Mm. Absolut. Det är jättemycket som har hjälpt. Så jättestor lärdom i mitt liv.
Mm. Det är fan perspektiv. Jag känner, Kalle, när du och jag släpar med skatten och så här, det betyder inte så jävla mycket. Nej, utan det betyder fan noll. Alltså.
Det betyder ingenting. Och jag känner också att du säger att det är en lärdom som du har tillskansat dig. Att det är också en lärdom som gör att du kommer kunna vara ett väldigt, väldigt fint stöd till din kompis i den här situationen, tror jag. Och det är lite ja, men på ett sätt tur för honom att han har dig i det här, tror jag.
Ja.
För det är få som hade förstått vad det innebär på det sättet.
Mm.
Det är jävligt tufft, men ja, det är klart, det där måste jag prägla dina tonår något enormt.
Ja, jättemycket.
Ja.
Extremt mycket. Jag har växt otroligt mycket som människa med mina tonår.
Jag förstår det. Det hörs också. Tror jag vi kan vara eniga om alla här i studion.
Verkligen.
Ja.
Jag är i alla fall enig.
Men jag vill avslutningsvis, man vill ju ändå liksom... Man vill lämna det här samtalet. Vi ska ta det i beaktning, vi ska bearbeta det och vi ska fundera över det och kontemplera det ett tag. Men vi vill också veta lite så här, kan du ta oss igenom den stundande inflyttningsfesten?
Jag är fortfarande fastnat där.
Jussi, bara är jag bjuden, mannen?
Grabbar finns.
Ska du ha bål? Det tycker jag är... Det är så sällan man får det på fest nu för tiden.
Och det är inte bokbål vi pratar om. Det är
som att det nästan är vanligare.
I Sölvesborg är det definitivt.
Ja, exakt.
Ja, den stundande inflyttningsfesten.
Ja.
Oj, oj, oj. Jag har ju knappt börjat tänka på den, men...
Nej, men det är läge nu.
Och det kommer vara grisigt.
Ja. Sen är åka ett par grabbar ner till... Är det nästan en Tysklandsresa som stundar först och fyller på lite i någon skåpbil, du vet, och sådär, eller...
Ja, men Tyskland, det är fixat.
Det är fixat.
När jag bodde i Malmö så hade mina kompisar en kille som cyklade över Öresundsbron.
Blev han också bajsnöd när han kom
på bajen?
Han satte sig mitt på bron ibland.
Så med det sagt, Jesper, skriv till Jesper i DM om det här grupp- eller mängdrabatten på toalettpapper.
Ja, det hade faktiskt varit jävligt kul, Jesper, om du kan beskriva till någon av oss på DM och så kan vi komma med lite leveransadress, för det har varit väldigt, väldigt roligt om det kom väldigt mycket toalettpapper till vårat kontor.
Ja, men Jesper, innan vi slutar, bara, jag har en fråga till, och det är att Lambi är väldigt fint papper.
Det var dit vi skulle.
Går det att få det ännu finare? Alltså, hur fint går det att få det egentligen?
Vad är premium Lambin?
Ja.
Jag tror inte vi har premium än.
Inte i kväll.
Nej, inte i kväll. Inte i Halmström heller.
Nej. Men det får funka. Det är jag intresserad av, hur man alltså, så att det ska kännas som silke.
Du får åka dit med skurt och hålla läget på bruken.
Det känns som silke.
Jesper, vi ska tacka dig som fan för att du ringde in. Det var ett jag hittade inget bättre ord, men riktigt jävla mäktigt samtal. Tack som fan för det, och ha en fin inflyttningsfest, och så kanske vi kraschar den.
Ja, det vore så.
Och du, krama om polan sig i helvete från oss också. Gör det.
Ja,
det
ska jag göra. Ha det så gott, Jesper.
Ha det fint, Jesper. Ta hand om dig.
Hej på dig.
Detsamma.
Ciao.
lyssnar på Totovagnen.
Ja. Och det här var tonårsprogrammet. Jag vet inte hur mycket tonår det blev, men det var jävligt fint att sitta och prata med er i alla fall.
Det var väldigt kul.
Detsamma.
Alla som ringde in högt och lågt i vanlig ordning. Nästa vecka är vi tillbaka med ett helt nytt ämne.
Mm.
Och vi får se vad det blir. Tack för ikväll.
Tack för ikväll. Tack.
Och tack. Ja, här kommer det.
Här kommer. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.